Hej och välkomna till Ledarperspektiv. Detta är vårt 35:e avsnitt. Jag heter Fredrik Weiland och med mig sitter Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg. Hej!
Hej hej!
Vi är ungefär en och en halv vecka ifrån att vi lanserade en ny medlemsstruktur och det har redan gett resultat. Inom Nordfront, för att ta ett exempel, så har vi sedan dess rekryterat 6 stycken nya medarbetare ur den passiva skaran, alltså personer som varit passiva och nu vill hjälpa till. Och 6 medarbetare låter kanske inte så mycket, men det är det faktiskt i sammanhanget. Man kommer definitivt att se skillnad på Nordfront. Och jag känner till detta för att jag tillhör redaktionen och jag får den här typen av information kontinuerligt. Jag vet inte exakt hur det ser ut i nästarna utöver de här människorna som vi skriver för Nordfront, eftersom det är en typ av information som jag måste fråga efter. Och det har jag inte gjort. Men om man bara skulle spekulera att alla våra nästen, alla våra 8 nästen, också har fått igång 6 stycken nya medlemmar som inte kommer hjälpa till med Nordfront utan med andra saker inom organisationen. Det blir en rätt bra utdelning på en och en halv vecka skulle jag vilja säga. Och den här nya strukturen som vi nu har kommer att leda till stordåd, det är jag helt övertygad om. Och då är ju frågan, varför har vi inte haft denna medlemsstruktur från första början? Och ja, en viktig anledning är helt enkelt att vi tidigare inte haft tillräckligt många chefer. Chefer för aktivistdelen, det har vi absolut haft, men genom åren har vi strött nya människor som blivit medlemsansvariga med ansvar för att lotsa in medlemmar i organisationen på ett bra sätt. Vi har också personer som leder en annan sorts verksamhet än bara basverksamhet, där medlemmar verkligen kan hjälpa till. Och det tar tid att bygga upp den här strukturen. Alternativet är ju såklart att bara låta medlemmar strömma in utan att kunna fostra dem i rätt anda. Det misstaget har flera nationella organisationer gjort genom åren och resultatet har varit att de imploderat inifrån. Så när andra har försökt bygga en folkrörelse och misslyckas har vi byggt en aktiviströrelse och det är den aktiviströrelse som nu bygger en folkrörelse när vi nu har stabiliteten inom organisationen att göra just det. Så jag tycker att framtiden ser väldigt ljus ut. Vad säger Lindberg?
Ja, nej, men det är ju otroligt glädjande att höra bara 6 nya skribenter för Nordfront som du säger. För att, ja, nej, exakt som du säger helt enkelt så innebär ju det också att vi säkert har hittat massa andra resurser till andra områden och andra verksamheter inom organisationen. Och det är som du sa också en och en halv vecka som har gått sedan strukturen infördes, men framför allt så bör man väl där ta fasta på att det är nog egentligen bara 3 eller 4 dagar sedan de flesta nästerna har gått ut med det, genom att de då har haft månadsmöten och sånt i helgen. Så att det är ju egentligen ännu kortare tid det handlar om. Det är ju aktivisterna liksom och de aktiva medlemmarna som deltog på aktivistdagarna bara. Så det kommer nog dyka upp allt fler och även till Nordfront för den delen. När det här liksom har nått alla och alla har fått smälta det här lite och fått förstå vad det här innebär och fått rannsaka sig själva och fundera ut kring vad just de kan hjälpa till med. Så jag håller med, det ser väldigt ljust ut och jag har, som jag sa i förra avsnittet, bara uteslutande hört positivt om den nya strukturen i stort sett. Det har varit någon enstaka som har varit lite orolig för någon liten detalj sådär, men överlag så nästintill bara positivt. Och nej, det är som du säger, chefskap är en sak. Men jag skulle faktiskt också vilja tillägga en annan sak som gör att inte den här strukturen har kunnat tillämpas tidigare. Och det är just att vi rekryterar, du var väl inne lite grann på det, men med andra ord att vi rekryterar betydligt bredare lager idag än vad vi gjorde för, låt säga, 10 år sedan. För 10 år sedan rekryterade vi unga män i stort sett uteslutande. Idag så rekryterar vi kvinnor, vi rekryterar äldre, vi rekryterar akademiker och så vidare. Och det bidrar ju också både till behovet av den här omstruktureringen men också till möjligheten att faktiskt genomföra den och få någonting bra för tillbaka för den, så att säga. Så att, nej, jag håller med. Det är så här långt så känns det väldigt bra. Och det är ju också, den här strukturen är ju inte någonting jag eller riksrådet i Sverige eller på något vis liksom bara har knåpat ihop på en kvart så där och sen presenterat, utan det är ju sånt som har funnits i tankarna under väldigt, väldigt, väldigt lång tid som har känts aktuellt att implementera egentligen först nu.
Mm. Ja, det är väl där cheferna kom in, att det har kanske varit så att inte alla nästan har haft representanter som skulle kunna ta hand om de här människorna på rätt sätt. Men det finns ju definitivt nu.
Jo. Så att nej, det är klart att vi kommer börja finslipa någon liten detalj här och var, men peppar så är det förhoppningsvis den sista omstruktureringen vi har. Nej, det är det nog inte, för att kampen utvecklas, vi utvecklas, allt utvecklas hela tiden och vi måste vara en dynamisk rörelse som utvecklar oss i samklang med det. Men jag vet att det här ligger helt rätt i tiden just nu och ett bra tag framåt i varje fall.
Mm. Bra, bra. Goda nyheter alltså, men vi går vidare i, eller vi börjar med programmet ska jag säga. Ja. Med Simon Lindbergs arbetsvecka.
Jajamän, det har varit 6 timmar möten, 7 timmar mejl, skrivit en del för Nordfront, så där så långt standard. Det jag har skrivit för Nordfront, det berör ju också egentligen, eller inte allt, men det mesta jag har skrivit för Nordfront berör också den här nya strukturen. Dels så publicerade vi en artikel nu i söndags om den här nya organisations- och medlemsstrukturen som försöker förklara det lite grann för de som inte har lyssnat på ledarperspektiv eller för de som inte hörde vår folkkonferens, deltog på aktivistdagarna, eller bara för de som vill ha det liksom på pränt och förklarat i skriftspråk. Med det så har ju då också kommit att en del statiska artiklar har behövt uppdateras. Till exempel så har vi en statisk artikel som beskriver våra engagemangsformer som man kan klicka in sig på. Och den har ju då också behövt uppdateras med den nya medlemsstrukturen, hur det ser ut och vad det innebär och vara en del i organisationen. Sen har jag också skrivit på ett tal för ett arrangemang som ligger i framtiden. Men jag kan inte prata mer om det här och nu, utan det får bli en avrapportering efter jag har hållit det där talet. Men jag har jobbat på det också i varje fall. Så ja, det var väl arbetsveckan.
Mm. En liten cliffhanger där då, till framtiden.
Ja, det blir ju ofta där på den här arbetsveckan. Det är ju som sagt, som jag har varit inne på många gånger, det är ju tyvärr mycket vi inte kan gå ut med på grund av de övervakning som sker emot oss och att systemet vill sätta käppar i hjulet för oss. Men ja, vi går ut med det vi kan gå ut med och det får ni vara nöjda med helt enkelt.
Mm. Ja, veckans betraktelse.
Ja, den blev väl lite annorlunda än vanligt den här veckan tror jag. Men jag skulle först och främst på veckans betraktelse vilja besvara två stycken frågor eller kanske påståenden som kom i kommentarsfältet efter förra avsnittet av Ledarperspektiv. Och då har vi först då signaturen Oscar som skriver citat: behöver man ha någon propaganda som ska locka de få idealister som finns? Är det inte bättre att skola människor till aktivister i organisationen? Slutcitat. Och den här kommentaren då, den berör ju mitt uttalande kring att en av de många utmaningarna som jag nämnde att jag ser med att skapa både en aktiviströrelse och en folkrörelse, det är just att man lockar idealister och massan på olika vis, att man behöver använda olika former av propaganda. Och jag vill till viss del faktiskt ge Oscar rätt i sin kommentar. Givetvis är det upp till organisationen att forma de människorna vi rekryterar och göra vårt absolut bästa för att bygga upp de här människorna till att bli det bästa de bara kan bli. Och ur den här massan också forma idealister. Helt klart är det så. Men jag vill också förtydliga vad jag menade, för att samtidigt som jag håller med Oskar så står jag ändå fast vid det jag sa. Och det jag menar med att man riktar en annan form av propaganda till idealister, det handlar delvis också om att faktiskt bygga upp de egna rekryterna. För att även våra rekryter, alltså människor vi redan har med oss, de påverkas ju också av den propaganda vi sprider på olika slag. Så vill man forma de medlemmarna vi har rekryterat som kanske inte ännu är idealister och ja, aktivister och sådär, då vill ju till att organisationen också bedriver en propaganda som riktar sig till idealister. Men det är också så att det finns ju ändå en del människor ute i samhället som faktiskt redan är idealister innan de har kommit till oss. De kanske har varit det från födseln eller blivit det genom sin uppväxt och sina erfarenheter i livet. Och de är antagligen idag engagerade i vänsterrörelser eller i djurrättsorganisationer eller något liknande. Och de här människorna, de kommer inte vi locka till oss på samma vis som vi lockar till oss människor som inte är idealister. Och de här idealisterna då, det är ju en grupp som vi med glädje rekryterar. Då det faktiskt krävs betydligt mindre arbete för att forma de här till att bli fanatiska nationalsocialister än vad det krävs med en medelsvensson som kanske lever ett tämligen borgerligt liv men som tröttnat på massinvasionen. Så av de två anledningarna så behövs det också propaganda speciellt riktad till idealister. Så fick jag ju svar på den kommentaren. Och den andra kommentaren jag vill säga någonting om, det är Robin Nordlunds när han skriver citat att veganism skulle vara helt i motsats till LCHF håller jag inte helt med om. Då egentligen ingen större vikt läggs vid att äta mer animaliskt protein än vanligt jämfört med exempelvis svensk husmanskost, slutcitat. Och det här var ju då en kommentar kring mitt påstående i förra avsnittet gällande att veganism och LCHF nästan skulle vara varandras motsatser. Jag sa inte att det var varandras motsatser, jag sa nästan. Men jag vet att Robin Nordlund, som för övrigt är en god aktivist i motståndsrörelsen, är extremt påläst gällande kosthållning. Jag har diskuterat kosthållning med honom flera gånger. Och han är troligtvis betydligt mer påläst än vad jag är gällande just det här specialämnet. Så att jag tänker inte argumentera mot honom i sak. Men jag vill förtydliga att av de jag känner som äter LCHF, och de är ändå en hel del, men visst, de behöver inte vara representativa för LCHF i stort. Men de i varje fall, de äter en betydande del mer animaliskt fett och protein än vad jag till exempel som inte följer LCHF gör i min vardag. Så det var det jag grundade det påståendet kring. Men hur som haver så uttryckte jag också i förra avsnittet, och det står jag fast vid, och det är ju det övriga han skriver i sin kommentar, nämligen att LCHF är veganer troligtvis har mer gemensamt med varandra än svensos som inte alls är intresserade av kost. Att medvetet och aktivt bilda sig och göra ett val för att komma bort från den skitmat folk i Sverige och Norden normalt trycker i sig utan eftertanke alls. Det är ju sunt vilken väg man än väljer, och givetvis så är det här ett intresse som förenar medvetna människor oavsett vilken kosthållning som de har kommit fram till är den lämpligaste för just dem. Så det var den andra kommentaren. Och sen vill jag då också här på veckans betraktelse som en sista del av den som jag faktiskt utlovade lite smått, lite halvt i förra avsnittet, så vill jag följa upp gällande min fasta som jag då hade påbörjat i förra avsnittet. Och då kan jag berätta att idag är första dagen sedan förra måndagen som jag har ätit. Så sen förra måndagen fram till klockan 10 idag så har jag levt på salt, kaffe, lite magnesium och vatten i nästan 8 dygn. Ingenting annat. Jag kan meddela att det har gått riktigt, riktigt bra. Långt över förväntan skulle jag vilja säga. Jag ska inte sticka under stol med att det har varit lite jobbigt i perioder. Jag har längtat efter att få äta. Men jag har inte alls varit så hungrig som jag på förhand hade inbillat mig att jag skulle vara. Jag skulle väl kanske kunna jämföra ungefär med att en person som normalt sett äter 3 måltider om dagen men som kanske missar mittenmålet, så att man äter på morgonen men sen äter man inte sent på kvällen. Ungefär så hungrig som man är då, för då är man ju hungrig när man har missat ett mål. Jag har inte under hela den här perioden varit mer hungrig än så under hela fastperioden. Så att det blir liksom inte värre än så. Och det blir till och med lite enklare efter ett tag, efter ett par, tre dagar. Jag har under perioden varit något slöare, men inte så pass slö som jag var rädd för att jag skulle bli. Jag har varit lite mer frusen än vad jag är normalt, men inte så kall som jag förväntade mig att vara. Och jag har under väldigt begränsade perioder haft lite huvudvärk, men jag trodde att den typen av problem också skulle vara både oftare och mer än vad det har varit. Så nej, över förväntan, betydligt enklare än vad jag trodde. Men dock ska det väl också då tilläggas kanske att för en, jag säger absolut inte att det är omöjligt för en sån person heller, men för en person som jobbar heltid med ett extremt tungt förvärvsarbete där man verkligen använder sin kropp fysiskt, då är det ju helt säkert tuffare än vad det har varit för mig att fasta, så att säga. Men ändå vill jag säga att min upplevelse är som att jag har varit där också. Och det är att sluta röka eller snusa. Det är avsevärt mycket svårare än att vara utan mat i en vecka. Och det är också en intressant faktiskt betraktelse gällande vilket extremt starkt gift nikotinet är faktiskt. Att det är enklare att vara utan mat en hel vecka än att sluta med det. Men jag kommer helt säkert fasta igen någon gång i framtiden. Kanske tar jag en längre period nästa gång. Så det blir en ny utmaning. Men det kommer inte bli nästa vecka. Det kommer, jag skulle säga tidigast om ett halvår kommer jag ge mig på det igen. Men jag kommer ge mig på det igen med all sannolikhet. Men då kanske någon också tänker vad jag har vunnit på det här då. Om det inte bara var helt onödigt i alla fall. Men ska man börja i det lilla så har jag såklart sparat en del pengar. Genom att inte behöva äta någon mat på en vecka. Jag har gått ner 5,5 kilo. Och visst, det är kilo där en hel del såklart är vatten som jag kommer gå upp igen nu när jag börjar äta väldigt snabbt. Det är såklart en liten del muskelmassa som jag dock också kommer återfå väldigt snabbt igen med träning. Men det är då också en del överflödigt fett som jag har blivit av med, trots allt. Jag har garanterat rensat ut kroppen från både en massa gifter och ifrån socker. Även om vissa skulle säga att gifter och socker är samma sak, men jag skiljer på dem. Jag har enligt vad det mesta pekar på var i fall minskat risken något för att få cancer, Alzheimers och en rad andra sjukdomar. Men viktigast av allt och anledningen att jag faktiskt bestämde mig för att fasta, det är att jag har lärt mig att det är inte så farligt att vara utan mat trots allt. Och det är en lärdom som jag garanterat kommer bära med mig resten av livet. Och en lärdom som jag tror att hur många som än säger det till en, hur många man än pratar med som har fastat, så är det en sak man behöver uppleva själv för att förstå att det verkligen inte är så jobbigt som det låter. Men med alla de här positiva orden om fasta så vill jag också säga att om ni någon känner för att testa det här, så vill jag påpeka att gravida, ammande, barn och personer som tidigare har haft problem med ätstörningar i sitt liv, de bör inte under några som helst omständigheter ge sig på att fasta frivilligt. Så har jag sagt det med. Men till övriga, bara kör på om ni är sugna att testa. Kom ihåg att drick ordentligt med vatten. Se till att få er lite salt varje dag. Och för att underlätta för er så förbereder jag gärna lite några dagar innan fastan genom att göra er av med ett eventuellt sockerberoende och också minska ert matintag lite grann innan fastan. Så ja, det var väl det. Få kommentarer besvarade och en uppföljning gjord, så som sagt lite annorlunda betraktelse, men det är det som får utgöra den här punkten den här veckan.
Mm. Ja, det var ju lite blandade kompott, det var det ju.
Mm.
Men som vi diskuterade förra avsnittet, den där viktigaste lärdomen du drog var ju att det kunde bli var utan mat under en lite längre tid.
Ja.
Och det är ju sånt som att vara utan mat och lära sig hantera kyla till exempel genom isvak, bad och sådär, är ju nyttiga erfarenheter.
Absolut, absolut. Och det är så intressant för att många människor, jag fick en kommentar från en person som på fullaste allvar sa att men en vecka utan mat, kommer du inte dö då? Och det är liksom, ja, det är nog en uppfattning som jag tror inte är helt ovanlig att folk tänker på det där viset. Men ja, historiskt sett så har det varit ganska vanligt att vi har varit utan mat ganska länge. Går vi långt tillbaka i historien så kanske det tog flera dagar innan man hittade någonting som man kunde jaga och äta till exempel och sådär. Speciellt under vintertid. Så det är ju självklart så att man klarar sig bra länge utan mat faktiskt. Så länge man får i sig vatten.
Absolut. Hungriga vargar jagar bäst helt enkelt. Mm. Vi går vidare med programmet då.
Ja.
Då går vi in på nyheten och den här veckan är det artikeln Per Sjögren talar på Mynttorgs protest. Då hoppar Sverigevännerna av. Jag ska läsa en hel del blir det från artikeln. När det stod klart att Per Sjögren bjudes in för att tala om hets mot folkgrupp och åsiktscensur på Mynttorget valde den ena tilltänkta Sverigevännen efter den andra att hoppa av. Arrangörsgruppen Stockholmare för ett suveränt Sverige presenterade under måndagen ett antal talare för en protest på Mynttorget i Stockholm på söndag. Bland talarna återfanns bland annat Nordiska motståndsrörelsens Per Sjögren som är chef över organisationen i Dalarna och Värmland. Och på sin hemsida skrev också arrangörsgruppen ett inlägg där man försvarade motståndsrörelsens yttrandefrihet och uppmärksammade även flera av de repressalier som vi blev utsatta för i den goda demokratins namn. Då. Jag läser vidare från artikeln. En som snart hoppade av var Patrik Forsén från Nordisk Ungdom Skandinaviska förbundet. Enligt uppgifter till Nordfront ska Forsén ha meddelat att han inte tänker delta på manifestation tillsammans med Per Sjögren med motiveringen att motståndsrörelsen oprovocerat gick till angrepp mot en grupp vänsterextremister som sökt sig till NU:s Karl den 12 mars den 30 september med syfte att stoppa den. Invandringskritiken och sionisten Stefan Torssell, tidigare Zoltán Bundzik, meddelade också under måndagskvällen via sin Facebook i ett långt raljerande inlägg att han inte längre har för avsikt att delta under manifestationen på söndag. Trots den kontrovers som Stefan Forsell försökte skapa kring Sjögrens medverkan valde arrangören att stå på sig. Under tisdagen lät man publicera ett nytt inlägg där man försvarade Sjögrens medverkan. Samtidigt som man skrev mer om det orwellianska åtalet mot bland annat Per Sjögren rörande Göteborgsdemonstrationen 2017. Citat, känns detta rimligt? Ska inte alla ha rätt att demonstrera i ett demokratiskt land? Slutcitat. Trots detta fortsatte avhoppen från de så kallade Sverigevännerna under tisdagen. Mikael Vilgert, en av de drivande bakom Sveb TV och oftast betydligt mer radikal än de sedvanliga Sverigevännerna, valde att lämna återbud eftersom man fruktade att Sjögrens närvaro skulle kunna skada Sveb TV. Även den invandringskritiska ekonomen Jan Tullberg kastade sent under tisdagen in handduken av okänd anledning. Kvar av de anmälda talarna förutom Sjögren stod nu Dan Park och Johan Vidén. Judinnan Katarina Janouch la sig i, trots att hon inte hade något alls med manifestationen att göra, och försökte hetsa ytterligare mot Sjögren, vilket också fick Vidén att kasta in handduken. Dan Park och arrangörerna stod dock på sig och flera andra talare skulle komma att ta de avhoppades plats. Manifestationen kunde därefter i söndags genomföras framgångsrikt och problemfritt. Det var väl det. Vad tänker du kring allt det här?
Ja, vad ska man säga? Alltså det är ju helt sinnessjukt faktiskt att personer som tillhör åtminstone någon slags så kallad opposition, de beter sig på det här viset. Det är ju viktigt att påpeka här att det här var alltså inte på något vis en manifestation som arrangerades eller ens delarrangerades av motståndsrörelsen. Vidare så var inte temat nationalsocialism eller radikal kamp eller någonting annat, utan temat var yttrandefrihet och repression genom bland annat HMF-lagen då. Men de här herrarna, de klarar sig inte av att stå på samma scen som en av oss ens under de här formerna. Jag skulle vilja dra det så långt som att säga att det är rent av patetiskt faktiskt.
Mm. Det är väl det minsta man kan säga kanske.
Ja.
Varför tror du att de valde att hoppa av det?
Ja, det är väl lite olika anledningar tror jag bland de olika talarna då. Vi kan ju börja med Zoltán. Ja, alltså då Stefan Forsell som man nu lystrar till. Han kan det ju tänkas att han har etniska intressen bakom sitt avhopp. Men vad gäller de andra så handlar det ju uteslutande skulle jag vilja säga om en av två saker. Antingen så är de systemets köpta lakejer, alltså definitionen av kontrollerad opposition. Eller är de riktiga handrejer, fega veklingar utan stake.
Kan man inte vara både och?
Ja, jo, det kan man väl kanske vara i för sig. Men nej, du har rätt egentligen. Egentligen så är man ju en feg vekling utan stake om man har låtit sig köpas av systemet. Men ja, man kan ju åtminstone vara det sistnämnda utan att vara det förstnämnda. Mm. Men jag menar att antingen så är man ju för systemet eller så är man emot systemet. I fall som det här så det går inte att vara både och. Antingen så lierar man sig då mer eller mindre. Jag menar inte att man behöver gå in i en full allians, men mer eller mindre lierar sig med andra systemkritiska krafter och håller de här bak ryggen. Eller i det minsta så är man åtminstone inte med och förtrycker dem från systemets sida. Eller så ställer man sig helt och hållet till systemets förfogande. Det är så man normalt agerar på något av de här fallen, eller båda agerar i varje fall. Och som sagt så menar inte jag en fullhjärtad allians. Jag menar inte att alla som är lite systemkritiska måste ansluta sig till oss eller måste gå bak tyrunifanerna på våra demonstrationståg. Givetvis tycker jag att alla borde göra det, men det är inte det jag kräver och det är inte det jag menar här. Det jag menar är att under former som dessa, på en annan arrangörs manifestation, när ämnet handlar om yttrandefrihet, att då känna sig nödgad att avböja sin medverkan för att en person som har en mer radikal lösning på problematiken ska delta. Det är att medvetet eller omedvetet gå systemets ärenden. För att genom det här så legitimerar man de inskränkningar som sker i yttrandefrihetens namn gällande oss. Man ställer sig på systemets sida. Man efterapar systemets hyckleri likt en papegoja att visst, yttrandefrihet är jätteviktigt, men inte för nationalsocialister. Och vi är ju den enda sanna oppositionen i det här landet. Vi utgör det enda radikala motståndet mot systemet. Och med anledning av det så är det ju också så att alla repressalier från systemet drabbar oss både först och hårdast. Och om man inte avlönat och medvetet går systemets ärenden så gör man det åtminstone omedvetet genom sin rädsla för att själv drabbas av dessa repressalier. Nej, men tänk om systemet skulle se mig som en sympatisör till motståndsrörelsen. Tänk om det gör att det blir svårare att försörja mig på min podd eller hemsida på grund av att de stänger ner mitt PayPal-konto och så vidare. Men egentligen, de som resonerar så här, de är ju inget annat än posörer. De lever och dör inte för kampen, utan de tycks se kampen som någon form av lekstuga där man kan utnyttja den växande folkliga skara av missnöjda svenskar som är trötta på främlingsinvasionen för att göra karriär på de här. Och när det då på riktigt uppstår sant revolutionära strömningar i det här landet, då skulle det inte förvåna mig det minsta om de här personerna då antingen står på systemets sida eller är de första att lämna landet till förmån för Thailand eller något annat. För det är den mentaliteten de uppvisar. Hade de varit äkta så hade de också förstått de enkla resonemang som jag för här. Och förstått att allt som drabbar nordiska motståndsrörelsen, även om det antagligen drabbar oss först, också så småningom kommer att drabba alla som yppar den minsta lilla ord av kritik mot massinvandringen eller systemet. Repressioner och inskränkningar i yttrandefriheten som de alltså själva genom sina avståndstaganden är med och driver igenom. De legitimerar ett förbud av sig själva och de legitimerar det svenska folkets undergång. Sen har vi då Johan Widén, kanske man ska säga någonting extra om. Han stod ju faktiskt på sig då från början. Han var den sista som hoppade av utav de här. Och han uttalade sig till och med tämligen positivt om att han inte höll med oss om våra åsikter. Men att givetvis står han upp för vår yttrandefrihet och så vidare. Men så fort Janusz började hetsa. Så fort Janusz sa till honom: nej du lille Johan, det där går inte för sig. Då vek han sig med svansen mellan benen och hoppade av han också. Och det är också extremt fruktansvärt att se hur man som Sverigevän kan vara så pass lojal till en rasfrämling. För det är ju faktiskt det handlar om. Hur kommer man ens dit att man vill kämpa för Sverige och svenskarna, men sen helt plötsligt så uppenbarade sig en främling från ursprungligen från öknen någonstans som dessutom då försörjt sig till större delen av sitt liv på att uppmuntra till så kallad sexuell frigöring och som fortfarande aktivt deltar i Talmudstudier. Och den här personen säger bi och då lyder man blint. Det är och förblir för mig en gåta. Och detsamma gäller såklart alla de Sverigevänner som struntade i att gå på den här manifestationen i helgen bara för att Janusz bad dem att låta bli. Så Sverigevänner, ursäkta språket, men i helvete heller, det är Israelvänner vi pratar om. Jag vill dock avslutningsvis också på den här frågan förmildra en del av min hårda kritik jag har. Och det är hård kritik med all rätta, men jag vill göra ett litet tillägg. För antagligen är det också så att samtliga som valde att hoppa av från att tala, samtliga av dem som valde att inte dyka upp på den här manifestationen, det är nog inte så att de är köpta av systemet eller att de ser kampen som en hobby och inte förstår allvaret, utan det handlar ju såklart också om att följa strömmen. att ge efter på grund av grupptrycket. Och jag menar inte på något vis att det är en acceptabel ursäkt, men jag menar till dessa människor att det är inte för sent att göra rätt för sig. Det går fortfarande att bekänna färg och välja svenskarna istället för judarna nästa gång. Och då kan säkert det här lilla sveket strykas över och glömmas bort. Så var det med sagt.
Mm. Ja, vi kommer ju diskutera det här vidare under den ideologiska frågan. Men har du något mer du vill säga om nyheterna i fråga?
Ja, jag vill precis som Per Sjögren gjorde i sitt tal också tacka arrangörerna, stockholmare för ett suveränt Sverige, samt de övriga talarna då som inte avböjde sin medverkan och som slöt upp i sista minuterna för att täcka luckorna. Och då menar jag alltså Dan Park, Thomas Jackson, Håkan Bergmark, Fritjof Persson och Mårten Hernebring. Alla de här har visat sig ha hjärtat på rätt ställe och att de faktiskt förstår vissa av de mer långtgående aspekterna av kampen. Och det är hedersvärt gjort av er och det kommer inte glömmas. Och som lite off topic men ändå på ämnet kan det ju nämnas att Dan Parks tal, det var riktigt underhållande. Självklart var Per Sjögrens tal fruktansvärt bra också, men har ni inte sett livestreamen därifrån så finns den på Nordfront. Kika på den.
Mm. Ja, vi går in på den ideologiska frågan. Det kommer ju handla om avståndstagande och hanrejkultur. Och till att börja med så vill jag förklara ifall inte någon vet vad hanrej innebär. Den engelska översättningen av ordet är cuckold, eller förkortat cuck, och det är väldigt väl etablerat. Men hanrej är kanske inte etablerat på samma vis då i Sverige. Men hanrej innebär i praktiken en man som uppskattar och gillar att se på när hans fru bestigs av andra män. Och nu är det här bildspråk. Vi menar såklart inte bokstavligt att olika typer av så kallade nationalister och andra de facto gillar att se sina fruar med andra män. Men bildligt talat så är det en metafor för en person som står under betahanarna, helt enkelt. En person som är så svag och följsam att han till och med accepterar det här. Och med det sagt så tänkte jag också snabbt nämna lite om avståndstagande, och därför så vill jag läsa upp ett stycke från boken Nordiska motståndsrörelsen 20 år av revolutionär kamp under kapitlet 1998 till kulturens försvar. Citat. Vikten av sammanhållning. I ledarartikeln Vikten av sammanhållning från i mars 1998 förklaras varför rörelsen aldrig får ta avstånd från överilade reaktioner mot folkmordet på svenskarna. Artikeln tar upp mordet i Klippan, en brutal misshandel på en främmande busschaufför i Ytterby samt det opolitiska mordet på John Rån i Kode. Samtliga tre fall användes av folkfientlig media för att hetsa mot alla svenskar som gör motstånd mot främlingsockupationen. Nu, citat då, nu när våra gamla misshandlas, rånas och mördas, våra kvinnor våldtas och våra ungdomar huggs ner av främlingar på öppen gata, är det ett allvarligt misstag att förskjuta våra egna som i vissa fall reagerat våldsamt mot främlingsinvasionen. Slutcitat. Motståndsrörelsen, som inte hade något med dessa tre händelser att göra, har sedan dess aldrig tagit avstånd från någon som agerat överilat, utan alltid skött det internt när någon brutit mot organisationens regler. Motståndsrörelsen kommer heller aldrig ta avstånd från någon för att blidka systemet, och finner det absurt att detta krav finns med tanke på att politiker och journalister har betydligt mer blod på sina händer och aldrig tagit avstånd från det folkmord de genomdriver eller det mänskliga lidande deras mångkulturella samhälle skapat för svenskar. Och vi börjar där då. Detta skrevs alltså redan 1998 när organisationen bara var ett år gammal. Har vi på något sätt förändrat denna ståndpunkt med åren och i så fall varför eller varför inte?
Nej, vi har inte förändrat oss alls gällande denna fråga, utan vi står fast där grunden lades för så många år sedan nu. Och det är väl klart att vi själva hårt proklamerar att vår väg är den rätta att gå och att vi därför inte alltid håller med om allt som alla andra gör. Men vi ser det av stor vikt att faktiskt aldrig någonsin ta avstånd från någon som faktiskt agerar och gör vad de känner är rätt att göra. Vi kan ta ideologiskt avstånd från saker vi inte håller med om. Vi kan ta avstånd från lögner som sprids om oss i pressen och så vidare. Men aldrig någonsin från aktioner. Aldrig att vi tar avstånd från uppvisad handlingskraft. Och om någon agerar på ett vis som inte ligger inom ramen för vårt verksamhetsområde, då kanske vi också uttalar oss kring just det. Att vi, Nordiska motståndsrörelsen, hade inte agerat likadant. Men vi skulle aldrig rakt av ta avstånd eller fördöma. Om vi själva gör något mindre lyckat, om organisationen skulle göra något överilat som inte riktigt får den effekten som vi önskat oss kanske, då kan vi självklart gå ut och vara självkritiska och erkänna vårt misslyckande. Men om någon annan helt utanför motståndsrörelsens ramar agerar på ett sätt som vi kanske inte tyckte var suveränt, så menar jag på att det finns heller ingen som helst logisk anledning varför vi skulle ta avstånd från det. Varför ska vi ta avstånd från någonting som vi inte överhuvudtaget har med att göra? Den enda anledningen varför man tar avstånd från saker som man då inte har med att göra, det är ju för att blidka någon annan. Och i politiska fall så blir det ju att man blidkar systemet, media, och därigenom också massorna som är inom systemet och medias kontroll. Och vi har, som vi har varit inne på i tidigare avsnitt av ledarperspektiv, som arbetssätt att alltid säga sanningen, oavsett om det är det massorna vill höra eller inte. Vi har som arbetssätt att alltid hellre göra rätt än att se rätt ut och så vidare. Vi värderar ära och heder högt helt enkelt, och vi vet att det kommer vara det vinnande konceptet i längden. Sen finns det en annan aspekt av det hela också som tas upp i artikeln du citerade ifrån, och det är att vi faktiskt har förståelse och respekt för människor som agerar, även om de agerar på ett sätt som vi menar inte är det bästa. Det kan vara folk som bränner ner flyktingförläggningar där de bor och så liknande. Vi arbetar inte med att bränna ner flyktingförläggningar, och vi ser heller inte att det hjälper någonting i ett längre perspektiv, och dessutom att det är fel måltavlor som attackeras, eller att det finns bättre måltavlor man hade kunnat attackera i sådana fall. Men jag har full förståelse och respekt för en radikaliserad Svensson som ändå gör det som han eller hon känner att han eller hon måste göra. Och faktum är ju ändå att hade hela folket, eller åtminstone betydligt större delar av folket, faktiskt gjort det de tycker behöver göras, agerat, då hade det också kunnat göra skillnad. Så vi efterlyser handlingskraft hos folket, och vi kommer aldrig bryta vår egen heder för att blidka systemet eller ens massorna. Och därav så är också den här principen om att aldrig ta avstånd otroligt viktig att hålla väldigt, väldigt hårt på.
Ja, och det är ju när man väl börjar ta avstånd från någonting, då kommer det ju där bara fortsätta, för att systemet kommer ju trycka på för att man ska ta avstånd från andra saker, helt klart.
Jo, men så är det. Helt klart.
Ja, men vi går in lite på det andra då. Jag förklarar ju lite vad ordet hanrej betyder tidigare. Men vad är hanrejkultur för något?
Hanrejkultur är att det idag inte anses otaktiskt, konstigt eller kanske framförallt ens det minsta skamfyllt att bete sig som just hanrejer. Att kröka sin rygg och anpassa sig efter systemet och dess spelregler, det är inget fel med det. Att vika sig för hot och stigmatisering genom pressen, rödingar eller polis, det är någonting acceptabelt. Det är hanrejkultur. Istället för att vägra ta avstånd från saker som man inte har med att göra, så tar man gärna extremt tydligt avstånd och verkligen pressar ut flertalet inlägg och annat där man borde ta avstånd, men dessutom tar det ett steg längre genom att man ställer sig officiellt på den motsatta sidan. Alltså, det räcker inte med att man säger vi tar avstånd från det här för att vi inte är nazister, för att vi inte är antisemiter, för att vi inte är homofober. Förutom det så ska man dessutom deklarera sig själv som antinazister. Att man älskar judar eller homofiler. Och gärna med ett exempel också för att liksom verkligen förtydliga hur god man är. Ja, hade jag varit nazist så hade jag såklart inte kunnat umgås med min svåger som är jude. Och jag hade såklart inte deltagit i Pride-tåget förra året som jag gjorde. Så att man tar sig inte bara avstånd från saker utan man pudlar också. Och det är faktiskt utan att ens systemet kräver att man kommer med den här pudlingen. Och det finns såklart fler exempel på hanrejkultur. Istället för att utstråla styrka så använder man offerkofta. Man inbillar sig att det ser bättre ut för de hjärntvättade massorna om man står och tar stryk istället för att slå tillbaka. Andra exempel är att det är mer etablerat att använda uttryck som politiskt arbete istället för kamparbete eller information istället för propaganda. Det är mer accepterat att prata om muslimer än om rasfrämlingar. Och man sticker såklart inte ut lika mycket om man bara pratar om globalister utan att någonsin riktigt definiera vad en globalist är för någonting och vilken etnisk grupp det är som merparten av de här globalisterna utgörs av. Sen har vi då det jag också nämnde, det här med polis och rödingar. En motståndsman eller motståndskvinna skulle ju aldrig få för sig att gola och gråta ut för att själva slippa hamna i klistret. Men en hanrej nationell däremot, han bjuder på kaffe, diskuterar vitt och brett och låter agenten eller afaiten dra över sin fru. Hanrejkulturen är idag också, kan man säga, i mångt och mycket en synonym för politiker och hur de agerar. Och det är också en av många anledningar varför vi var väldigt tydliga under vår valrörelse förra året att vi inte är några politiker. Fast vi har ett registrerat parti som ställer upp i val så proklamerade vi att vi är inga politiker, vi är folket. Politiker, de ljuger nämligen, de duckar, de undviker frågor, de tar avstånd, de gör dementier stup i kvarten, de vägrar rösta på andra partiers förslag fast det egentligen kanske är något de håller med om och så vidare. De flesta politiker är hanrejer helt enkelt. Och allt detta det handlar ju såklart om att anpassa sig till systemet och till systemets regler och inte sticka ut. För om man sticker ut, då får man systemet emot sig. Då får man media emot sig. Och då sviktar kanske också stödet bland den förslavade delen av massan. Och det är ju systemet som har gjort det till norm att tvinga folk att ta avstånd från saker som inte har någonting med att göra. Eller att man ska vara ett offer istället för att slå tillbaka. Det är inte en slump att systemet har valt att etablera de här metoderna, utan det är ju en högst medveten plan och en del i att hålla folket i schack och inte tillåta folket att radikaliseras eller bli revolutionära. Och att följa den här utstakande vägen den här systemets väg, det är att vara en del och ha en rejkulturen. Okej, systemet, ligg med min fru om du vill. Och det i sin tur, det leder ju då också till att, som du var inne på innan, att det går vidare. Det blir liksom en ond spiral av det. Helt plötsligt så vill de att systemet ska ligga med deras fruar. De trivs med den tanken, de gillar det. Allt för anpassning, allt för att slippa få repressalier, allt för att få kortsiktigt stöd bland massor.
Ja, okej. Okay. Så egentligen kan man säga att avståndstagande är en del av hanrej-kulturen?
Ja, det är det helt klart. Det är en av många beståndsdelar, men absolut är det en del av det.
Kan du, för att förtydliga, ge konkreta exempel på mer så kallat nationella organisationer eller personer som drivs av den här hanrej-andan?
Ja, Sverigedemokraterna är ju såklart skolboksexemplet. De har ju anpassat sig så mycket efter systemet att de inte ens är samma parti längre som när de grundades, annat än till namnet. De är inte längre det gamla SD, varken politiskt, kulturellt eller gällande utformningen på sin verksamhet. Och det var ju inte så att Sverigedemokraterna svängde över en natt från att vara ganska bra till att vara komplett värdelösa som de är idag. Utan det har ju skett ett steg i taget, och det började väl egentligen med Mikael Janssons övertagande av partiledarposten i mitten av 90-talet, och då han helt plötsligt omfamnade den här hanrej-kulturen. Plötsligt skulle man ta avstånd från allt och alla. Man skulle utesluta medlem efter medlem för att faktiskt vara systemet till lags. Och det har ju eskalerat hela tiden. Och idag så, ja, som de flesta vet, det är inte mycket man behöver göra eller säga för att sparkas ut ur Sverigedemokraterna. Och då spelar det ingen roll hur många år av hårt och lojalt arbete man än har lagt ner för partiet.
Apropå Mikael Jansson, det var ju en tidning, jag vet inte vilken det var, som, men någon av de stora tror jag, som intervjuade honom i hans hem var det nog. Och då hade han en torshammare på väggen som journalisten då, eller tidningen, påpekade. Så att han tog ner den helt enkelt för att, ja, alltså det är vansinnigt. Och där satte ju han standarden för hur Sverigedemokraterna skulle agera. Och sen kom ju en ännu värre hanrej i Jimmy Åkesson senare då.
Mm. Jo, nu är han precis. Nej, men det har ju blivit ännu värre sedan dess. Men det var ju han som började det. Innan dess så var ju SD ändå ganska konsekventa och radikala, skulle jag vilja säga.
Jo. Ja, men som du sa, de var ju ganska bra. De var ju inte tillräckligt radikala från början, faktiskt.
Nej, men såklart. Och de hade ju i vilket fall inga helhetslösningar, så som vi har. Men de var bra mycket sundare än idag, åtminstone. Vi kan hitta fler exempel också, för övrigt, vi behöver inte bara kolla till SD, för att SD kan väl ändå de flesta liksom känna att, ja, men hoppas jag åtminstone att, ja, men SD är ju inte ens nationella längre, så att mena på att det var ett dåligt exempel. Men vi kan ju hitta till exempel i det numera nedlagda Svenskarnas parti, som ändå var tämligen radikala, var i fall i sin politik och så här, när de tog avstånd från de konfrontationer och kärtopp som motståndsrörelsen var inblandade i med AFA-iter då, utan att de egentligen hade en aning om vad som hade hänt där, annat än det de hade läst i lögnpressen. Det är ett exempel. Vi har Ingrid Carlqvists avståndstagande från vår protestaktion mot Annie Lööf under Almedalsveckan. Vi har Nordisk Ungdoms fördömande av när våra aktivister konfronterade vänsterpövden den 30 november. Och så har vi då som ett exempel de här avhopparna vi talar om från Mynttorgsdemonstrationen. Det här finns överallt och det genomsyrar totalt även den så kallade nationella rörelsen. Den här hanrejkulturen är egentligen också, kan man säga, en del i det som jag och många andra brukar åsyfta när vi pratar om borgerliga nationalister till motsats då från revolutionära nationalister. Och jag vill också säga bara, AFS, de är ju också intressanta att nämna i sammanhanget. De är ju ett tydligt exempel på ett parti som har förstått vikten av att inte framstå som hanrejer. Det är genom att de är konsekvent under hela valrörelsen, istället för att ta avstånd ifrån oss i Nordiska motståndsrörelsen, så ignorerade de oss totalt. De låtsades som att vi inte existerade. Och det var ett ganska listigt drag av dem för att just slippa behöva kommentera oss och därmed också slippa att ta avstånd ifrån oss. Men samtidigt så var det ett ganska omoraliskt och lite olustigt tilltag, kan man väl tycka. Men sen har vi ju då också efter valet, vi har ju Jeff Ahl då, som mer och mer har gått in i den här hanrejfollan, och det har vi ju diskuterat i tidigare avsnitt av Ledarperspektiv, så att jag ska inte gå in så mycket mer på det just nu, men det finns ju uppenbarligen sådana tendenser i AFS också, även om de då tycks ha haft en uttalad strategi från början när de har varit fullt medvetna om att de inte vill hamna i det här facket.
Deras pitbull som blev en pudel kanske.
Ja, precis.
Men jag kommer ihåg det där med SVP också, för att jag uppskattar dem. Delar av SVPs budskap, till exempel, de var ganska radikala kring ras och sådär faktiskt. Men de hade ju faktiskt kampanjer mot politiskt våld efter det där med Kärrtorp. Jag tror att det var efter. Och det var ju så att man fick en chock nästan när man såg det. Det är ju verkligen att lägga sig platt inför systemet, tycker jag.
Mm. Det var ju, det kanske vi har nämnt i något tidigare avsnitt, eller så skriver jag det i 20-årsboken. Antingen så har du fel, eller så drev de sådana kampanjer flera gånger, det vet jag inte. Men det var ju faktiskt en sån, jag var ju en del av SVP, eller inte, jag var aldrig en del av SVP ska tillägga, så jag var en del av Folkfronten som Svenskarnas parti hette i en övergångsfas mellan Nationalsocialistisk front och Svenskarnas parti. Och det var ju det som liksom blev droppen för mig som fick mig att vilja lämna Folkfronten. Det var just en sån här demonstration mot politiskt våld. Så jag håller helt med dig.
Det har jag missat. När var det?
Ja, det var ju då när jag försvann. Så det var ju en 10 år sedan nu.
Helt
10-11. Ja.
Ja, men det här fenomenet då. Det här, de här människorna som ger systemet makt och legitimitet genom sitt hanrejande. Hur ska vi kunna få fler motståndsrörelser att bryta det här fenomenet?
Ja, alltså arrangörerna då för den här manifestationen och de övriga talarna som ställde upp på Mynttorgsdemonstrationen, de visar ju helt klart att det finns hopp och att det finns folk även utanför motståndsrörelsen som har förstått det här, eller som åtminstone inte är lika rädda för systemet. Och det finns flera andra exempel också då. Det har ju nästan blivit lite så faktiskt, vilket är ganska intressant, men det har ju nästan blivit lite så att en liksom en vattendelare, ett test på hur man ställer sig till det här fenomenet, det är om gällande hur utbredd beröringsskräck man har för oss i motståndsrörelsen. Och där valde de ju då rätt sida, menar arrangörerna och talarna. Men överlag så är det ju precis som med allting annat som är dåligt för vårt folk och dåligt för kampen, som ju faktiskt den här hanrejkulturen är. Det är som det är för att folk accepterar det och anpassar sig efter det. Hade alla nationella aktörer istället klargjort en gång för alla att vi tänker inte längre följa systemets regler, då hade vi ju istället kunnat skapa våra egna regler. Och på sikt så hade vi därmed tvingat media och systemet att anpassa sig efter oss istället för tvärtom. Egentligen är det inte svårare än så. Sen handlar det ju dock också mycket om masspsykologi. De flesta människor, de är ju i grund och botten följare. Och de följer styrka. Och därigenom så följer de också massan. För att massan är stark genom sitt antal. Massan dock, den följer ju alltid systemet i stort sett. Åtminstone så länge systemet är den starkare parten. Och tyvärr så ser det ut så idag. Idag så är ju systemet den starkaste parten. Så att systemet får massan med sig. Helt enkelt. Och den här masspsykologin, menar jag då, den gör att också den här förmenta oppositionen, att även de följer systemet genom den här masspsykologin. Och visst, det är väl också helt korrekt. Alltså om man tittar till exempel, läser lite marknadsföring och så här, så skulle jag väl vilja säga att följa massan, det är väl helt korrekt enligt marknadsförings alla konster och regler. Men bara för att man kränger en produkt enklast på det viset att anpassa sig efter massan, så betyder ju inte det att det är den mest ärofulla vägen att gå. Inte heller så är det den vägen som vi faktiskt måste gå om vi ska nå några reella framgångar på sikt, istället för att bara se till kortsiktighet, som att maximera antalet donationer under en viss tid eller nå röstframgångar i ett val. Utan vill vi verkligen ha förändring, då måste vi också få bukt med det här.
Men finns det inte risk att även motståndsrörelsen hamnar i den här fällan och börjar anpassa sig också?
Ja, inte så länge jag lever i varje fall, det kan jag garantera. Men man ska väl också, för att inte bara svara personligt, så ska man också komma ihåg att vi har varit med i matchen ett ganska bra tag. Vi har ju överlevt hur många andra försök till nationell organisering som helst. Vi har genomgått omvälvande turer. Vi har haft ett ledarbyte. Vi har etablerat oss över hela Norden. Och allt det här har vi lyckats med utan att vi faktiskt har börjat anpassa oss, utan allt det här har vi gjort och ändå kunnat bibehålla samma anda och samma strategi gällande de här sakerna. Så därmed så menar jag på att det är väldigt, väldigt hårt rotat, och det skulle mycket till för att liksom på något vis det skulle kunna ske annorlunda. Men sen kan man väl också tillägga att visst gör väl också vi vissa anpassningar. Men det är inte och aldrig någonsin av anledningen att vara systemet till lags. Utan i sådana fall så rör det ju sig om att undvika onödiga fängelsestraff. För att onödiga fängelsestraff tar mycket viktig tid från kamparbetet. Får en högt uppsatt person i organisationen flera månader, så innebär det att inte han kan göra någonting för kampen på flera månader. Och det finns bättre saker att bli dömd för, till exempel, än att säga saker i ett tal som man vet om är HMF och vet om kommer resultera i en fängelsedom. Så vad det gäller sådant, så kan vi ju till exempel anpassa oss en del efter deras HMF-lagstiftning då, exempelvis. Men jag vill också säga att även det här, det kommer ju bara gå till en viss gräns. För till sist, om man trampar på oss för mycket, om man trycker in oss allt för mycket i hörnet, då kommer vi också explodera. Jag skulle väl snarare alltså vilja säga att det är inte så att vi anpassar oss efter systemets repression mot oss, utan vi hittar vägar runt repressionen. Och om det blir så att det inte längre går att gå runt repressionen, då tvingas vi köra full fart framåt, rakt mot systemet med allt vad det innebär.
Ja, helt enkelt att den som inte anpassar sig kommer att segra helt enkelt.
Ja, precis. Det är... Så det är.
Mm. Bra. Då har vi diskuterat de där hanrejerna och förhoppningsvis så slipper vi det framtiden för att de kanske inser att det är bättre att vara kämpa då.
Ja.
Helt enkelt.
Vi får hoppas på det. Eller så har de ju då valt sida och då är det ju bara att hoppas att så många sanna Sverigevänner som möjligt också ser att de har valt sida och inte längre stödjer dem och deras projekt, vad det nu må vara.
Mm. Bra, bra. Vi avslutar programmet och jag skulle vilja uppmana lyssnarna att komma med tips på innehåll. Och har ni ideologiska funderingar och eller personliga frågor till Lindberg, skicka dem till ledarperspektiv@nordfront.se. Vi tar emot såväl positiv som negativ kritik. Och skänk gärna en slant till Nordiska motståndsrörelsen också. Tack och på återhörande. Hej!
Tack och hej då!